Det senaste året har varit en omvälvande tid för Sverige och världen. Och Sverige har utmärkt sig internationellt för vår coronastrategi. Vi har infört betydligt lindrigare åtgärder än de flesta andra länder. Vi har inte haft några lockdowns och få bindande restriktioner. Samtidigt har betydligt hårdare åtgärder införts i våra nordiska grannländer, Finland, Norge och Danmark. Vi ville veta om det finns en rättslig anledning till att Sverige har valt en annan väg under coronapandemin jämfört då med våra nordiska grannländer. Och för att få svar på den frågan så har vi pratat med Marika Eriksson som är chef för Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan och Anna Jonsson Cornell, prodekan och professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Dagens avsnitt har producerats av Lundaredaktionen och vi heter Anna Perkler och Katarina Bungefelt. Varmt välkomna till er som lyssnar. Välkommen hit, Marika. Om du kan börja och presentera dig själv.
Ja, tack så jättemycket. Jag heter Marika Eriksson. Jag är doktor i internationell juridik och jobb eller internationell rätt, ska man väl säga egentligen. Och arbetar vid Försvarshögskolan som avdelningschef på Centrum för operativ juridik och folkrätt. Och vi jobbar med framförallt då utbildning i internationell rätt men också operativ juridik då, som bland annat innehåller krisberedskap och totalförsvarslagstiftning hos oss. Och vi utbildar officerare på olika nivåer från officersprogrammet till det högre officersprogrammet. Och sen har vi också fristående kurser med en stor mängd civila studenter på Försvarshögskolan som fokuserar inom de här områdena också då. Vi arbetar mycket med militära operationer men också då just lagstiftning för kris och krig nationellt. Jätteroligt att vara här.
Det är väldigt roligt att ha dig här, ska vi säga. Men den första frågan som vi tänkte ställa till dig är hur fenomenet fredstida kriser regleras i svensk grundlag.
Ja, och det där är ju intressant i Sverige. För precis som ni säger så har vi valt delvis i alla fall en lite annorlunda, ett annorlunda sätt att reglera fredstida kriser i jämförelse med länderna runt omkring oss. Och orsaken till det kan man naturligtvis fundera kring och jag tror att det kommer vi säkert tillbaka till senare också. Men i grunden så bygger svensk krisberedskap och lagstiftningen kring det på att vi på den allra högsta nivån, om vi nu tittar regeringsformen och konstitutionell rätt, så tänker vi att kriser ska kunna hanteras enligt de ordinarie regelverk som vi har. Och här gör Sverige en väldigt strikt uppdelning kan man säga mellan hur vi då betraktar och reglerar fredstida kriser i jämförelse med hur vi reglerar krig och krigsfara. För krig och krigsfara har vi ju specifika regler för i 15 kapitlet och där kan vi ändra ganska mycket i hur regering och riksdags maktfördelning ser ut och även hur myndigheterna agerar. Men för de fredstida kriserna så gäller egentligen alla ordinarie regler som finns i regeringsformen. Sen är det naturligtvis ändå så, det är ju någonting som vi har sett exempel på nu under pandemin flera gånger, att vår regeringsform i grunden faktiskt har en viss flexibilitet inbyggd som gör att vi ändå kan agera snabbare, effektivare i händelse av kris. Och det är ju också det man oftast diskuterar, alltså varför vill man ha regler i en konstitution eller i en grundlag för att hantera kriser. Ja, i allmänhet handlar det om att vi vill kunna fatta snabbare beslut. Vi vill kunna göra inskränkningar i till exempel mänskliga rättigheter därför att situationen kräver det. Och att det till sin natur så kräver krisen i så fall att vi kan agera på ett lite annorlunda sätt än vad vi skulle göra i ordinarie situation. Och i svenska regeringsformen då så kan vi se att man ändå på flera sätt kan vara flexibel, låter kanske lite väl lössläppt, men man kan i alla fall agera snabbare. Vi har ju sett bara i de lagstiftningar som har kommit nu att en lagstiftningsprocess faktiskt kan gå snabbt. Det är ingenting som behöver ta månader eller ett halvår eller så, utan det kan ske inom dagar när det finns ett behov av det. Andra delar av det här är att vår riksdag egentligen alltid finns nåbar, så att säga. Alltså riksdagen är redo att fatta beslut på kort notis. Och det gör att vi har en bättre chans, då menar vi, att kunna upprätthålla de ordinarie regelverk och rutiner som gäller för hur vi stiftar lagar och hur vi agerar även under en kris. Att vi behöver inte förskjuta mer makt till regeringen därför att riksdagen faktiskt kan upprätthålla sin verksamhet och sitt beslutsfattande. Vi kan korta motionstider för lagförslag. Vi kan vidta olika åtgärder som gör att det går snabbare och enklare att få fram ny lagstiftning om vi behöver, eller att fatta beslut som krävs för att hantera en kris. Det är i alla fall vår grundtanke. Sen om det alltid fungerar och om det är rätt sätt att hantera kriser i alla lägen, ja, det finns det ju naturligtvis förmodligen lika många uppfattningar om som det finns jurister eller forskare inom området. För där kan man naturligtvis ha väldigt olika uppfattning. Men det som är intressant, kan jag tycka ur mitt perspektiv, det är ju kanske framförallt att vi har valt en annan väg då än länderna runt omkring. Men också att vi gör en så tydlig uppdelning mellan de fredstida kriserna och krig och krigsfara. För där kan man ju också säga att det innebär ju ett väldigt systemskifte om det vi har att hantera visar sig vara. Idag tänker vi ju att det är svårt att dra en väldigt tydlig gräns mellan fred och krig. Och då kan ju ett system som bygger på väldigt olika regleringar bli svårt att hantera i praktiken.
Just det. Och i din och Olof Vilskes artikel som ni skrev i Svensk Juristtidning nu i höstas, så beskriver ni då hur den här tydliga regleringen saknas i svensk grundlag, men att den offentliga maktens hantering av fredstida kriser i huvudsak då styrs av ett antal konstitutionella principer. Där nämner ni ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. Så hur har de principerna fått genomslag i den svenska coronastrategin?
Ja, här får man fundera lite i olika steg, skulle jag säga. För att man kan egentligen säga att de här principerna då, just ansvarsprincipen, närhets- och likhetsprincipen, de är framförallt faktiskt utvecklade i praxis. Alltså de finns inte tydligt reglerade på det sättet. Så att de är kanske i den meningen inte konstitutionella, för de finns inte inskrivna i vare sig egentligen regeringsform eller någon annan lagstiftning. Och det gör också att en annan forskare, Per Berling, som har skrivit om krisen och myndigheterna och lagen för ett par år sedan, uttrycker att de inte är rättsliga till sin natur. Och det tycker jag är ett bra sätt att se det på. De har utvecklats över tiden egentligen och har blivit väldigt viktiga. Och det är någonting som vi ser att vi hänvisar till väldigt tydligt egentligen i alla utredningar och i alla förarbeten när det gäller krisberedskap och krishantering. Så hänvisar vi till de här principerna. Och sen är det ju en skillnad dem emellan naturligtvis, i meningen att om vi tittar på närhetsprincipen, så är ju en ganska tydligt exempel på den att vi lägger i de fredstida kriserna väldigt mycket ansvar på lokal nivå och på då egentligen kommuner och regioner i det här fallet under covid-hanteringen. Och där kan man ju se naturligtvis att vi har ju kommunal självstyrelse. Det finns ju idag inskrivet i regeringsformen, så där finns ju en koppling till att vi också har regleringar som bygger under en närhetsprincip. Men ansvarsprincipen, som ju i grunden innebär att den som ansvarar för en viss verksamhet i normalläget även gör det under kris, den finns egentligen inte så tydligt inskriven någonstans i lagstiftningen. Och om man tänker då hur de här principerna följer med in i praktiken, eller hur de egentligen kan synas i hur vi hanterar coronapandemin eller covid-pandemin i Sverige, så får man där också fundera lite grann vad är vår strategi? För det är också någonting vi diskuterar ganska mycket just nu. Alltså, vad är egentligen en svensk coronastrategi? Och jag tänker ju här att om det vi egentligen kanske menar är här i alla fall hur strukturen eller organisationen och besluten ser ut i Sverige under covid-pandemin. Att det är det egentligen som vi funderar kring. Och tittar man på ansvarsprincipen, så tycker jag att den är ju ganska tydligt uttryckt i hur till exempel presskonferenserna som har blivit en del av vår vardag under den här pandemin genomförs. Vi har en tydlig plats för egentligen både Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB. Och nu också när vi ser hur vaccinationer diskuteras eller vaccinationernas genomförande, så har vi också kommuner och regioner på plats, eller framförallt regioner. Det här återspeglar ju egentligen ganska tydligt hur ansvarsprincipen är tänkt att fungera. Att för oss på en regeringsnivå så hamnar mycket av det strategiska, men allting som är själva hanteringen, det skjuts ner till specialistmyndigheterna eller expertmyndigheterna i form av framförallt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Och sen också då ner till på hanteringsnivån regioner som har väldigt tydliga ansvar på det här området. Det man också kan se är ju att ansvarsprincipen kopplar ju ihop med det geografiska områdesansvaret, som då också bygger på att vi har den här lokala hanteringen först och främst när en händelse blir för stor eller påverkar ett större antal kommuner eller regioner. Då förskjuts egentligen en del av hanteringen upp till en regional nivå. Länsstyrelserna är ju en väldigt viktig spindel i nätet, kan man ju säga, på många sätt. Och vi ser också i nya då coronalagen till exempel att länsstyrelserna har en väldigt viktig roll där för beslutsfattande men också för tillsyn till exempel. Det ger ju deras roll eller ansvar tydligt. Och sen då på den nationella nivån har vi de olika myndigheter som är de som egentligen driver mycket av covid-hanteringen idag. Folkhälsomyndigheten är ju naturligtvis den myndighet som verkligen står i fronten nu under covid-pandemin. Och det beror ju på vilken typ av kris vi har att hantera. Så det nästa gång när det inte är en pandemi, ja då kommer det vara en annan myndighet förmodligen som står där. Och MSB är ju den myndighet då som ska fungera lite grann som ett kitt emellan alla olika myndigheter och som också ska kunna ha den här mer understödja samverkan, se till att systemet fungerar. Och har ju delvis, som vi är inne på i artikeln, en ganska otacksam roll. Så det finns ju olika delar där i hur ansvarsprincipen faktiskt syns. Näringsprincipen var vi ju inne på då, men likhetsprincipen syftar ju främst till att vi inte ska ha just större förändringar i en organisation än vad en viss situation kräver. Det vill säga verksamheten ska fungera så mycket som möjligt som den gör under normala förhållanden. Och tittar man under covid-hanteringen så är det ju naturligtvis många myndigheter som arbetar i sina ordinarie strukturer, men de som sitter med en direkt hantering av den här krisen, de har ju naturligtvis också då övergått till antingen under delar av pandemin eller under hela tiden till att jobba i olika typer av krisorganisationer eller stabsorganisationer då på olika sätt. Så att likhetsprincipen är ju ett sätt att försöka tydliggöra att så långt möjligt ska vi kunna jobba vidare som vanligt, men vi måste också kunna ta höjd för att förändringar måste ske för att vi ska kunna hantera det vi har att hantera.
Det här för oss vidare då till hur den svenska statsmakten är uppbyggd, och i en internationell jämförelse beskrivs den svenska statsmakten då som ett decentraliserat system. Vad innebär denna decentralisering och hur har den påverkat den svenska coronastrategin enligt din mening?
Ja, det där är också lite intressant, för man kan ju fundera kring vad decentraliseringen är i det här fallet. Om vi menar med det att regeringen egentligen överlämnar mycket av den praktiska hanteringen av en kris till expertmyndigheter och kommuner och regioner, ja då skulle jag också säga att vi är decentraliserade. Och att, det tycker jag också då att man ser återigen i coronahanteringen, att regeringen arbetar mycket utifrån att skapa de mer strategiska ramverken, mer av ge lagstiftningar, ge föreskrifter, ge förordningar som har en möjlighet att ge beslutsmandat till expertmyndigheterna eller till regionerna. Men mycket av den här praktiska hanteringen, den ligger som ett väldigt tydligt ansvar på expertmyndigheter eller då enligt geografiska områdesansvaret så nära medborgarna som möjligt, det vill säga i kommuner eller regioner eller hos länsstyrelser. Och jag menar just nu, det här är ju naturligtvis, staten blir ju i det systemet någon form av nästan lite paraplyfunktion att skapa det här övergripande, men att sen decentraliseringen då gör att det egentligen är de andra nivåerna som gentemot medborgarna agerar och är tydliga i vad som ska göras. Och det påverkar ju just i coronaarbetet, så tycker jag att man kan se det på många olika delar här. Alltså, vi har en fördelning av uppgifter där regionerna naturligtvis har en väldigt viktig del därför att de har ansvaret för hälso- och sjukvård, och det är ju också kopplat till på nationell nivå då Socialstyrelsens uppdrag respektive Folkhälsomyndighetens uppdrag kopplat till just smittskydd och den delen då. Men sen har det också kommuner i det här systemet som till exempel har ansvaret för äldreomsorg, och här kan man ju också se då att det faktiskt kan blir lite en krock i det här decentraliserade systemet. För hur förhåller sig olika ansvar till varandra? Är det tydligt uttryckt hur de här olika ansvaren och hur de olika nivåerna ska fungera gentemot varandra? Och det är ju någonting som jag också tycker att man ser i den svenska hanteringen, att det krockar ibland helt enkelt. Så decentraliseringen finns där absolut, och vaccinationen är väl ett ganska tydligt exempel på det, hur olika regioner genomför den här vaccinationsuppgiften på ganska olika sätt. Och det är också tänkt så eftersom varje region naturligtvis arbetar och agerar och planerar utifrån de förutsättningar man har i den specifika regionen. Och när vi nu har Region Stockholm respektive Region Västra Norrland, Västernorrland till exempel, det är klart att de kommer att ha väldigt olika både förutsättningar men också lokala förhållanden att agera utifrån. Och det påverkar hur man genomför det som då är en central uppgift att genomföra vaccinationen. Och det innebär ju att en hög grad av decentralisering gör ju att på den lokala nivån, på den regionala nivån, så kommer det att se ut lite grann som en dalmatiner. Alltså det finns väldigt många olika fläckar. Alla agerar på olika sätt. Och i en decentraliserad strategi så kommer ju inte heller någon uppifrån att då gå in och styra upp så att du får en tydligare likhet. Och det är ju på gott och ont.
Ja, precis som du säger så blir det så att decentraliseringen gör så att regionerna kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Men också att det kan skapa en del oklarheter vad gäller ansvar och vem det är som ska ta hand om vad helt enkelt. Men finns det några nackdelar med en alltför stark centralisering istället?
Ja, men det skulle jag absolut säga. Så om vi tittar på, och nu blir det lite återblicken då kanske, men om vi tittar på hur krisberedskapssystemet har fungerat sedan det började byggas i slutet av 90-tal och början 2000-tal, så är det många som säger att just det faktum att vi har haft då en väldigt tydlig decentralisering, alltså att mycket har hamnat i det geografiska områdesansvaret på lokal nivå och då för kommuner och regioner, att det är den del av systemet som har fungerat bäst. Därför att den delen är ju nära medborgarna som är de som drabbas i första hand. Och har därför också bättre förutsättningar att se vad som fungerar på den lokala nivån. Alltså vad kan vi göra? Hur kan vi göra i min kommun, i min region? Om en väldigt centraliserad beslutsfattande skulle ske här, så skulle ju det behöva utgå ifrån andra parametrar än hur det fungerar i Skåne eller Norrbotten eller Region Uppsala. Och det är ju inte säkert att det som bedöms fungera på den centrala nivån är det som faktiskt kommer att fungera bäst på den lokala nivån. Så man löper ju risken att man då skapar ett system som har möjligtvis möjlighet att fungera i de större storstadsregionerna, men som kan vara väldigt svårt att omsätta i en liten kommun eller en mindre region. Så centralisering är ju inte, det kanske förefaller effektivt därför att du får en och samma modell, och det är ju precis det vi upplever att vi har nu då när det gäller till exempel vaccinationer. Men samtidigt så kan ju det vara det som gör systemet ineffektivt, därför att bara för att det fungerar på ett ställe så behöver det inte alls fungera på ett annat.
Ja, och nu i januari i år så röstade ju riksdagen igenom den nya pandemilagen SFS 2021:04. Och mot bakgrund då av hur det svenska regelverket såg ut innan den här lagen gick igenom, Vad tillför pandemilagen till regleringen av fredstida kriser i Sverige?
Ja, det där är en svår fråga tycker jag, därför att om man tittar på då hanteringen av den här typen av händelser när vi har en pandemi eller när vi har då det som egentligen är en smittskyddsfråga, så är det ju och har också varit under covid-pandemin smittskyddslagen som egentligen står i centrum för hur vi jobbar med covid-pandemin. Sen är det ju så att smittskyddslagen är framförallt formulerad utifrån att hantera egentligen individer eller då ett visst antal personer eller enskilda personer som drabbas av en smittsam sjukdom. Den är ju mindre väl formulerad för att hantera allmän smittspridning i ett samhälle. Om vi tittar på de tvångsåtgärder som smittskyddslagen använder sig utav, så riktas det hela tiden gentemot individer, och man begränsar också till exempel karantänsättningar eller att spärra av olika områden och sånt här till då ett visst hus eller en viss fastighet eller en viss, ett visst kvarter möjligtvis. Men det är väldigt begränsade åtgärder man kan fatta beslut om. Och det finns ju här också återigen då olika uppfattningar om hur mycket inskränkningar på samhällsnivå som man faktiskt kan få in under smittskyddslagen. Och kanske framförallt då genom den undantagsregel som finns i 9 kap. 6 § i smittskyddslagen. Men i grunden så uppfattar jag i alla fall, om man tittar på hur regeringen argumenterar för coronalagen och också hur man har argumenterat under hanteringen innan då den senaste coronalagen, att man ser det som att smittskyddslagen helt enkelt inte ger tillräckligt mycket utrymme för att komma åt det man upplever är en allmän smittspridning i samhället. Det vill säga, det är inte längre individer vi behöver komma åt, utan det är samhällsfunktioner, det är skolor, det är serveringsställen, det är affärer. Och den typen av begränsningar, den typen av inskränkningar är svår då att kunna göra med stöd enbart av smittskyddslagen, vilket har gjort att man där har gått på till exempel ordningslagen istället. Det är ju den vi kanske främst har använt. Och om man då tittar på den, alltså ordningslagen och hur, så det, om man då avgränsar bort att smittskyddslagen ger inte riktigt de här möjligheterna, men det vi har använt då är ju ordningslagen. Och i förhållande till den då, om vi tittar på covid-lagen, så ger ju den till exempel då möjligheter att besluta om begränsningar i föreskrifter och beslut som blir bindande. Alltså där blir coronalagens nu då beslut bindande på ett annat sätt, och man kopplar också det här på ett tydligare sätt till sanktioner, i de här fallen böter. Och också då tillsyn, det vi pratade om innan, att länsstyrelsen får tydliga uppdrag enligt den här lagstiftningen då att också agera med tillsyn. Och i övriga delar så bygger ju mycket av de här lagstiftningarna snarare på rekommendationer och råd. Och det är det vi ser att Folkhälsomyndigheten till exempel har gjort då inom ramen för smittskyddslagen. Att man ger ut rekommendationer, råd, hur människor ska agera. Det läggs ett stort ansvar i alla de här, och även då i nya coronalagen på varje enskild individs ansvar för att begränsa smittspridningen. Men det man kommer åt framförallt med coronalagen, det är också en möjlighet att mer generellt då motverka det man har kallat trängsel. Och på många sätt så överlappar, som jag uppfattar det, och det här är min uppfattning nu ska jag säga, så här kan man säkert göra olika tolkningar återigen, men covidlagen kommer att överlappa ordningslagen på ganska många ställen. Men den ger en tydligare möjlighet att agera mot allmänna sammankomster och det då som kallas offentliga tillställningar, specifikt för att förhindra spridningen av covid-19. Ordningslagen använder ju farsot, men den här blir nu väldigt tydligt kopplad till covid-19. Och det upplever jag också faktiskt då är formuleringen, att vi lägger coronalagen så tydligt gentemot begränsningar för att förhindra smittspridning med covid-19. Det är ju också en begränsning för att vi inte ska göra för stora ingrepp i mänskliga rättigheter. Så det finns en orsak till att man vill ha en speciell lag som då på ett tydligt sätt hänför på det sättet, även om den överlappar ordningslagen på många sätt. Och det man också har skrivit in då är ju att den reglerar, covid-lagen kommer att reglera samma saker som en del andra lagar gör, men då kommer den också att gå före, den har företräde. Och det är ju just därför att det agerande vi gör ska vara riktat mot covid-19 och ingenting annat, så att säga. Och det är ju också anledningen till att den då blir tillfällig. Vi ska inte kunna använda den för brett. För det är också så då att coronalagen ger en tydligare möjlighet också att koppla åtgärder enligt den här lagen till då det som är ytterligare föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Och då är man ju inne på att det blir krav faktiskt på smittskyddsåtgärder. Så att det vi har diskuterat mycket, hur långt räcker det med rekommendationer och råd? Här blir man ju då lite mer bitande så att säga, i meningen att vi här får faktiskt föreskrifter som då blir bindande på ett annat sätt, och vi kan också lägga till då sanktioner i det fall man faktiskt bryter emot det då, som de begränsningar som beslutas. Och man också då den här delegationsrätten, och det är ju en annan sån här viktig del då generellt i krisberedskapen, och det här jag var inne på från början, varför vill man ha speciallagstiftning? Ja, man vill kunna förskjuta beslutsfattande i syfte att det ska effektivisera och gå snabbare. Coronalagen har vi ju exempel på det också då, där man förskjuter eller ger en delegationsrätt för vissa beslut, där man då dels kan lägga föreskrifter om begränsningar på regional nivå, det vill säga länsstyrelsen återigen får visst beslutsmandat, eller då Folkhälsomyndigheten för olika typer av smittskyddsåtgärder. Så att den tillför ändå vissa mervärden, om man säger så, även om man kan se att den också tar upp mycket av det som redan finns i ordningslagen. Men det finns ett syfte som jag upplever med den dubbelheten.
Ja, du nämnde där på ett ställe att man har då velat försäkra sig om att den nya coronalagen inte innebär en alltför stor inskränkning på mänskliga rättigheter. Så på basis av det, vad finns det för risk att den här lagen medför begränsningar av medborgerliga fri- och rättigheter, och vilka rättigheter är det som berörs?
Jo, men det gör den ju. Alltså, den här typen av lagstiftningar medför ju absolut begränsningar av mänskliga rättigheter. Och i det här fallet, vi kan titta redan i förarbetena till lagen, så säger ju regeringen själva att de rättigheter som man ser bland annat här, det är ju mötes- och demonstrationsfrihet, och det har vi ju sett bara av senaste veckans händelse nu. Egendomsrätten på olika sätt påverkas, näringsfriheten och också då rätten till fri rörlighet. Och det här är ju också orsaken till att sådana här lagstiftningar ska behandlas med ganska stor varsamhet. Därför att när man går in och börjar göra begränsningar i mänskliga rättigheter, då måste vi verkligen se till att vi gör det av rätt skäl. Och att det inte går för långt, att det blir en proportionalitet i åtgärderna vi vidtar och varför vi gör det, skyddet vi vill uppnå med det. Så att vi inte gör begränsningar i de här rättigheterna på vilka grunder som helst. Och det tycker jag man också kan se ganska tydligt i just den här coronalagen nu, hur regeringen argumenterar och diskuterar. Att det är den balansgången man verkligen söker. Vad krävs? Vad behöver vi för att kunna hantera den här situationen? Och hur undviker vi att rättighetsbegränsningarna blir mer omfattande än vad situationen verkligen kräver? Vilka begränsningar ska vi lägga? Hur säkerställer vi till exempel riksdagens kontrollfunktion gentemot regeringen så att inte regeringen får för stora beslutsmandat, utan vi säkerställer att det parlamentariska är kvar så långt som möjligt i beslutsfattandet? Den typen av balans söker man väldigt mycket när man diskuterar och när man hanterar coronalagen. Om man lyckas rakt av, ja, det tror jag återstår att se. Det får vi nog, jag tror att det kommer att bli en diskussion när den här krisen någon gång äntligen är över. Så tror jag att mycket av diskussionerna efteråt kommer att handla faktiskt om just det. Vilka begränsningar är rimliga att göra? Hur skyddar vi bäst människors liv och hälsa? Vi har ju haft mycket diskussioner om våra äldre och att vi antagligen faktiskt har brustit i vår förmåga, vårt systems förmåga att kunna skydda de äldre. Vad beror då det på? Hur kan vi undvika att det händer nästa gång? Och samtidigt just, hur mycket mötes- och demonstrationsfrihet kan vi ta bort i en händelse som den här? För människor måste ju fortfarande få uttrycka sina uppfattningar. Vi kommer aldrig att kunna få ett helt samhälle att acceptera alla begränsningar som en regering fattar beslut om för att hantera en kris. Det tror jag skulle vara en utopi. Och vi måste säkerställa att även röster som är emot faktiskt kommer till tals. Därför att det är en väldigt viktig del av att skydda demokratin. Och samtidigt måste vi säkerställa att staten lever upp till det som faktiskt är en kärnuppgift. Att skydda befolkningen, att skydda liv och hälsa. Och för att kunna göra det så krävs det just att vi kan göra vissa begränsningar i mänskliga rättigheter också. Och den balansen, alltså där ser jag en stor diskussion efteråt. Men jag tror att det är svårt just nu att se vad som är rätt och riktigt. Man kommer alltid att vara ganska fokuserad i krisen på effekterna av det man gör. Och samtidigt måste vi ha också balansen kvar. Att även i händelsen försöka se, är det här verkligen rimligt? Kan vi göra den här begränsningen? Eller gör vi mer skada genom begränsningen än vi faktiskt vinner? Och det är ju något av det svåraste som finns. Och här kan man väl, om jag ska återigen gå tillbaka till det här då, att vi har valt lite en annan modell. Alltså mycket av de diskussioner vi får nu kopplat till hur coronalagen ser ut, hur den ska omsättas i praktiken och till exempel då hur mycket riksdagen ska vara en del av beslutsfattandet om olika begränsningar och restriktioner. Mycket av det är ju saker som om vi hade en beredskapslag, då skulle det här ha varit tydligare redan från början. Orsaken till att vi behöver en coronalag nu, om man vill då säga att systemet kanske skulle må bra av att se lite annorlunda ut, är ju för att vi inte har den grunden på platsen innan. Om vi hade ett 15:e kapitel för fredstida kriser, precis som vi har för krig, då skulle ju det ge grunddragen i hur en coronalag skulle hanteras. Det vill säga vi skulle i den lagen ha funderat igenom redan många av de frågor som vi nu ställs inför att hantera mitt under pågående pandemi. Och det kan man ju se på olika sätt. Det har ju på sitt sätt fungerat och vi har fått lagstiftning och vi har fått diskussioner nu som vi kanske borde haft tidigare. Men man kan ju också säga att vi kanske hade haft en smidigare hantering om vi hade haft då ett grundregelverk på plats som möjliggjorde redan från början att vi kunde skapa lagstiftningar inriktade mot just covid-hanteringen.
Ja, jag tror att det var de frågorna vi hade faktiskt. Och jag känner verkligen att jag har fått väldigt mycket bättre koll på fredstida kriser sedan vi började. Så att, tack så jättemycket för att du ville ta dig tid och vara med och ge sådana fantastiska utförliga svar på våra frågor.
Jag är jätteglad att jag fick komma. För det faktiskt så är det så att vi upplever att det här är ett område där vi verkligen behöver. Alltså vi jobbar ju också mycket med uppdragsutbildningar. Det vill säga vi jobbar med utbildningar av de jurister och också beslutsfattare som finns på olika ställen i krisberedskapssystemet och också då inom totalförsvaret. Och det är faktiskt, säger jag nu då, eftersom vi har mycket juriststudenter tänker jag som kanske lyssnar på det här. Det är faktiskt en bristvara. Vi behöver jurister som är intresserade av de här områdena och som vill utbilda sig vidare med inriktning just mot krisberedskap och totalförsvar. Och det finns ett behov på väldigt många ställen i systemet av just det. Och vi har hittills haft lite svårt att faktiskt få fram det så att säga. Så att vi och även andra universitet och högskolor jobbar nu mycket för att skapa kurser inriktat mot det här området men också att få igång forskningen så att vi faktiskt bygger upp en ordentlig ämneskunskap både för forskning och utbildning på det här området. Så är ni intresserade så tycker jag verkligen att ni ska försöka leta efter möjligheter att komma in på det området. För det finns ett behov framåt. Det visste inte jag när jag gick i juristlinjen kan jag säga, utan det var ganska mycket slump att jag hamnade i det.
Välkommen hit, Anna, om du kan börja med att presentera dig själv.
Tack så jättemycket. Anna Jonsson Cornell heter jag. Jag är professor i komparativ konstitutionell rätt vid juridiska fakulteten i Uppsala. Jag är också prodekan med ansvar för forskning och forskarutbildning.
Tack så jättemycket för den presentationen.
Vi börjar då med att i er artikel i Svensk Juristtidning som heter Fredstida kriser i en konstitutionell kontext beskriver du och Ian Cameron hur Finland är det enda landet i Norden som har valt att införa ett grundlagsstadgat utan undantagstillstånd i fredstida kriser. Och vi vill gärna veta vad ett sådant undantagstillstånd innebär och varför Finland är ensamt om att ha reglerat fredstida kriser i sin grundlag.
Ja, men tack för de inledande orden och för frågan, eller för frågorna snarare. Det här är ju en stor komparativ övergripande konstitutionell rättslig fråga. Om vi börjar med det övergripande först så kan vi komma till den specifika frågan om Finland därefter. Därför att jag tror att det finns flera olika anledningar och förklaringar till varför Sveriges agerande, åtminstone initialt under pandemin, skilde sig så mycket åt från våra grannländer. Det är delvis kopplat till vår förvaltningsmodell. Det faktum att vi då har självständiga myndigheter och att regeringen initialt är väldigt tillbaka dragen roll om ni jämför med hur statsministrarna i de andra nordiska länderna agerade och ansvariga ministrar. Det är en viktig förklaring faktiskt. Vi kan återkomma till den om ni har detaljfrågor där kring. Så det har ju påverkat. Det är en viktig konstitutionellrättslig förklaring. Sen för att komma till den mer specifika frågan som du ställde, Anna, om kopplat till Finland och reglering av undantagstillstånd på grundlagsnivå. Så är det helt rätt, så som ni säger, att Finland är det land då som, i Norden som har den här lösningen, grundlagsregleringen. Med det sagt så måste jag säga att den finska grundlagsmodellen eller regleringen av fredstida kriser, den är inte alls okontroversiell. Det finns en stark kritik mot den här regleringen även bland mina kollegor i Finland. Och det är av den anledningen att formuleringen i den finska grundlagen, den säger ju att i vissa extraordinära situationer så är det då möjligt att genom lag inskränka fri- och rättigheter. Punkt. Sen säger inte den mer. Och sen så ska då villkor, alltså situationerna när man kan inskränka fri- och rättigheter, vilka som kan inskränkas och så vidare regleras i vanlig lag. Och det är ju sig självt en lagteknisk lösning, modell som väcker många frågor. Så är det. Så alltså för att förstå den finska modellen mer i detalj så måste man gå och läsa beredskapslagen, den finska beredskapslagen. För det är i den då som det fastslås när fri- och rättigheter kan inskränkas och själva processen för hur det ska gå till. Det vill säga alla detaljerna för undantagsregleringen i fredstida kriser finns då i den här beredskapslagen. Som nu för första gången sattes i verket eller användes i samband med pandemin. Och då var frågan också om det här skulle kunna vara en modell för övriga länder. Den frågan kommer ju att utredas. Det har ju tillsatts en parlamentarisk kommitté som ska se över och analysera det som vi brukar uttrycka som den svenska grundlagens tystnad vad gäller fredstida kriser. Frågan är inte ny på något sätt. Den har ju varit uppe tidigare, bland annat i samband med grundlagsreformen 2010. Och det kom ett betänkande 2008 där man diskuterade den här frågan. Och man lade också fram ett förslag att det skulle införas en utökad föreskriftsmakt för regeringen vid fredstida kriser. Det fanns ingen stöd för det förslaget, varken bland politiker eller vad ska man säga, remissinstanserna var det flera kritiska röster också. Så att jag har i dagsläget svårt att se att vi i Sverige skulle få tillräckligt stöd för en reglering liknande den finska. Det är dock inte detsamma som att det inte kommer till, alltså det kan mycket väl vara så att man vill reglera i grundlag, men jag tror inte att den specifika modellen som man har i Finland, jag tror inte den kommer att vara så attraktiv helt enkelt i den svenska kontexten.
Tack så jättemycket för det svaret. Det är verkligen upplysande. Vår nästa fråga handlar mer om fri- och rättigheter. I vilken mån bedömer du att de smittskyddsåtgärder som har införts i de olika nordiska länderna kan ha inneburit en inskränkning av mänskliga eller medborgerliga fri- och rättigheter?
Tack. Det är en svår fråga att svara kortfattat på, bland annat därför att det är ju flera fri- och rättigheter som uppfattas. Det är rörelsefriheten, det är demonstrationsfrihet, det kan vara rätt till privatliv och så vidare. Så det beror ju lite grann på hur grundlagsregleringen ser ut i respektive land då, som man talar om. Det som man kan konstatera är väl att i den mån det används då allmänna råd och riktlinjer och så vidare och det får allvarliga konsekvenser för hur vi beter oss. Och om det då kan anses vara en de facto inskränkning av fri- och rättigheter, ja, men då kan vi säga att vi potentiellt har ett problem på längre sikt. Eftersom inskränkningar av fri- och rättigheter i Sverige ska ha stöd av lag. Men sen är det såklart, i Norge har man ju diskuterat frågan väldigt mycket om rörelsefrihet eftersom man då har haft lockdowns, att man inte har fått röra sig mellan olika regioner till exempel. Så Det har varit en stor fråga. I Danmark har också det här med rörelsefrihet och varit en stor fråga såklart. Och i Sverige sist här, nu för bara någon vecka sedan, så var det en stor demonstration i Stockholm där också den frågan aktualiserades. Och sen har vi också näringsfriheten kan man ju diskutera på sikt. Alltså om det här, om vi, de restriktioner vi har nu måste fortgå under ännu längre tid än vad de har gjort hittills, kan man då börja diskutera det här i termer av en inskränkning av näringsfriheten och egendomsskyddet. Det får vi se, det får vi återkomma till.
Just det, och i de fall då som det här har inneburit eller kan ha inneburit inskränkningar av medborgerliga rättigheter då i första hand. Mm. I vilken mån bedömer du att de åtgärderna i sådana fall skulle kunna vara proportionerliga med tanke på liksom den allmänna smittsituationen i världen och så vidare?
Mm. Just det. Nej, men när man gör en proportionalitetsbedömning av en åtgärd, en rättslig åtgärd, då måste man ju först klart och tydligt definiera ändamålet med den. Och ändamålet här är att minska smittspridningen och rädda liv. Och sen får man då ställa då den här åtgärden i proportion till det och ställa sig frågan, kan vi uppnå det här ändamålet med de här insatserna? Och det kan man väl nog konstatera att ja, till viss del, även om det finns en stark kritik mot den här totala lockdown, för det finns ju inget bevis för att de minskar smittspridningen, men flera av de åtgärder som har tagits i Sverige har ju drabbat enskilda, men samtidigt så ser vi väl nu då kanske på längre sikt att de minskar smittspridningen. Så det är en svår fråga att svara på. Det som är det absolut viktigaste, det är att den här proportionalitetsavvägningen sker öppet, medvetet, transparent. Det måste vara väldigt tydligt vilka avvägningar man har gjort och hur man väger de olika intressena mot varandra. Så är det. Därför att, och det hela handlar ju också om tidsutdräkten. Är det så att de här åtgärderna måste fortsätta under en lång, lång, lång tid, då blir det ju också, liksom, är det här det nya normala? Det är väl det vi måste ställa oss frågan då i så fall. Och då kommer man att få göra helt andra proportionalitet, eller inte helt andra, men lite andra proportionalitetsbedömningar helt enkelt.
Och bara för att förtydliga det här med man, då menar du i första hand regeringen, riksdagen, de svenska myndigheterna, inte så mycket kanske domstolarna när de gör proportionalitetsbedömningen, eller?
Med båda delarna, alltså med först och främst lagstiftaren, därför att ni vet RF 1.1, all offentlig makt utövas under lagarna, och lagstiftaren måste göra en tydlig proportionalitetsbedömning och redovisa den, därför att den i sin tur sen kommer ju vara en instruktion till myndigheter och till rättstillämpare, domstolar, om hur man ska tolka och tillämpa lagen. Så, men det kan mycket väl vara så, för domstolar har ju en skyldighet att göra sin egen proportionalitetsprövning också ju. Att man då i det enskilda fallet kan komma fram till att en åtgärd inte har varit proportionerlig.
Och när vi pratar om lagstiftaren, du nämnde där på ett ställe att det kan på sikt i alla fall vara ett problem att Sverige har haft så många restriktioner som har genomförts genom allmänna råd och riktlinjer och restriktioner. Och det är särskilt, tänker jag rent spontant, om det här skulle, om någon av de restriktionerna skulle komma upp till prövning i Europadomstolen på sikt. Hade det varit bättre ur ett rättighetsperspektiv om våra coronarestriktioner hade implementerats genom lagstiftning?
Nu är det ju så att med den tillfälliga ändringen av smittskyddslagen som gjordes under våren 2020, och sen har vi nu då en tillfällig pandemilag, så är ju de inskränkande åtgärder som tas reglerade i lag. Och det är även ordningslagen och den äldre versionen av smittskyddslagen gav ju rättsligt stöd för rättsliga åtgärder och inskränkningar av fri- och rättigheter. Så det finns ju ett stöd i lag. Det som har skapat problem framför allt, tror jag, för näringslivet var ju de här allmänna råden som har kommit och oklarheterna kring dem. Och där menar jag att det kanske på sikt man behöver ha ett öga på just egendomsskyddet och rätten till näringsidkande, så att säga. Fria företagandet, ja. Det är också komplicerat att svara på. Sverige står ju ut och till viss del också tillsammans med Finland i det att vi har använt allmänna råd och riktlinjer inledningsvis snarare då än rättsliga regler för att söka påverka hur enskilda aktörer, både privata och alltså enskilda individer och företag har agerat framöver. Och det är utifrån övertygelsen om att det är det mest hållbara sättet. Det är så man kan påverka långsiktigt på ett hållbart sätt hur vi hanterar den här krisen i samhället. Men frågeställningen är väldigt relevant och bra, men den är svår att svara på. Så kan jag sammanfatta.
Ja, tack så mycket Anna. Något som tycks ha varit utmärkande för Sverige jämförelsevis med våra nordiska grannländer är att styrning och beslutsfattande i hög grad har varit decentraliserat under coronapandemin. Mycket ansvar har lämnats till kommuner, regioner och expertmyndigheter. Och i er artikel så beskriver du och Cameron hur Finland, Norge och Danmark har haft centraliserad styrning och större möjlighet till så kallat ministerstyre. Vilken nivå eller aktör har haft den huvudsakliga beslutande makten i respektive land vad gäller åtgärder som har vidtagits för att minska smittspridningen?
Just det, och egentligen är det ju så att det är Sverige och till viss del Finland som står ut i det att vi har ett förbud mot ministerstyre. I Finland är det lite uppmjukat jämfört med hur det är i Sverige. Men det är väl viktigt att ha det som utgångspunkt att det är vi som står ut. Men med det sagt, alltså, även om då Finland också har någonting som liknar ett förbud mot ministerstyre i specifika fall, så hade de möjlighet och rättsliga att centralisera responsen, åtgärderna mot pandemin på ett sätt som vi inte har haft i Sverige mycket tidigare. Och det påverkar, det menar vi som du lyfter fram Anna, det är en av våra slutsatser i den här artikeln, att den initiala responsen i Sverige var mer långsam helt enkelt, därför att det här i Sverige var en fråga för Folkhälsomyndigheten, för våra expertmyndigheter och inte primärt på den politiska nivån, åtminstone utåt. Självklart så var ju hela regeringskansliet på tårna, men utåt och vad gäller samordningen så låg hela ansvaret på Folkhälsomyndigheten. Medan i Danmark till exempel, jätteintressant, jag håller just på att läsa en rapport som liknar, som kommer från, ni vet, Corona-kommissionen i Sverige, den danska motsvarigheten, och den första rapporten de har kommit ut med där, och hur man beskriver att det här redan i fas 1, alltså i början av februari 2020, så gjorde man det här till en politisk fråga utifrån argumentet att man såg att här är kunskapsläget oklart, det är ett mycket snabbt skeende, vi förstår att det här kan få långtgående konsekvenser för samhället brett, det vill säga både hälsa, ekonomi och så vidare och så vidare. Utifrån det så tog man alltså en politisk ledning jättetidigt, och man samordnade också hela motsvarigheten till vårt regeringskansli, initialt skapade task force och liknande, och centraliseringen var därmed påtaglig. Och något som jag tycker är intressant är att de satte justitiedepartementet motsvarande som navet i den här samordningen också. Och det är ju inte helt obetydligt såklart, eftersom de rättsliga åtgärderna styr ju sen vad myndigheterna får lov att göra och hur fri- och rättighetsinskränkningar ska se ut. Så det är bara ett exempel på hur man snabbt liksom tog kommandot. Och det har ju också lyfts fram i debatten att den norska statsministern körde över sina expertmyndigheter och att de inte var eniga om då vad som skulle göras initialt. Men ja, så det finns väl såklart, man måste lyssna på experterna, men experterna hade ju inte all information eftersom de måste bygga på liksom, evidens. Vad säger vetenskapen? Och evidensen kommer ju alltid efter. Och här var då ett snabbt skeende. Och då finns det starka argument, för menar jag, på att man måste tillämpa då en slags försiktighetsprincip och göra en riskbedömning. Och den riskbedömningen, menar då många, den bör vara ett politiskt beslut, ett politiskt övervägande där politikerna tar kommandot. Och på samma sätt i Norge centraliserade man också snabbt. I Finland så hade man en smittskyddslag som gjorde det möjligt att centralisera fördelning av resurser som sådana som nu skyddsmateriel till exempel och testningsgrejer och allt det där liksom, för att säkerställa att det fanns då en jämn tillgång över hela landet och att ingen skulle behöva hamna i den situationen som vi gjorde i Sverige, det vill säga att det inte fanns tillräckligt med resurser för att testa och smittspåra. Så att det är alldeles tydligt att ett snabbt agerande i ett krisskede förutsätter att man kan styra effektivt och centralisera. Och där kanske vi har en viss utmaning i Sverige.
Ja, för det framgår ju som du är inne på i en liksom nordisk jämförelse att de andra ländernas åtgärder i liksom inledningsfasen, så förra våren, mars till juni, var betydligt snabbare än Sveriges. Framgår ju i er artikel till exempel att den norska coronalagen genomfördes redan den 24 mars förra året, medan då Sverige fick sin på plats 1 januari. Så liksom mot bakgrund av det, vad tror du är förklaringen till att det har tagit så lång tid för den svenska lagstiftaren att agera på den här krisen?
Just det, tack. I ljuset av det så vill jag säga först, för att göra allting rättvisa, att det har pågått en diskussion i Sverige, eller i Norge förlåt, och ett förberedande arbete för att anta någon som motsvarar en beredskapslag. Så att där hade man redan liksom påbörjat ett utredningsarbete, vilket då framgår av Benediktes artikel till vårt temanummer i Svensk Juristtidning. Så att de var i startgroparna, och sen så då när pandemin slog till, ja, då var ju frågan liksom, hur ska vi då trycka igenom det här lagförslaget som finns, eller ska vi ha en särskild coronalag? Och så fastnar man då för det sista. Så att de var redan på bollen, så kan man uttrycka det i Norge. Men icke desto mindre så lyckades de få igenom lagen snabbt. I Sverige har vi ju ett förfarande som gör det möjligt att skynda på lagstiftning. Och det vet ni ju, att den tillfälliga ändringen av smittskyddslagen som kom tidigt våren 2020 visar ju att det är möjligt. Det var ju ett väldigt kritiserat förfarande eftersom remissinstansrundan, den var väl begränsad till 24 timmar tror jag, över en helg, och det var väldigt få remissinstanser som fick uttala sig. Men det är liksom ett konkret bevis på att det går snabba på lagstiftningsförfarandet. Det som är anmärkningsvärt är ju att regeringens riskbedömning är sådan att man inte sen fortsätter det arbetet med att undersöka om det kan behövas en tillfällig pandemilag och liksom snabba på den processen, utan att det kommer mycket senare. Det spekuleras ju mycket om varför det är så, men jag kan inte uttala mig om varför det var så, men det är anmärkningsvärt att man inte har gjort en mer övergripande riskbedömning och då liksom lagt in och tagit en försiktighetsåtgärd och säga att ja, vi har den här lagen, den ligger i, den är färdigberedd, den har varit ute på remiss, den finns där, och sen så kan vi då köra igång det om man skulle behöva. Utan man sitter och väntar på det helt enkelt. Och det får vi säkert svar på när Coronakommissionen kommer med sin rapport, tror jag, vad som händer där.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad den här Coronakommissionen kommer fram till. Och vi skulle gärna vilja ställa en fråga kring det som har aktualiserats under det senaste året för den utsatta situationen för så kallade gränspendlare. Det vill säga människor som bor i ett nordiskt land och arbetar eller har familj i ett annat. Och de här personerna har i många fall omfattats av flera länders olika restriktioner på samma gång. Och i ljuset av detta skulle vi vilja fråga dig om det kan finnas några fördelar med en ökad nordisk samverkan för att få till en gemensam reglering av fredstida kriser, och tror att vi kommer att se en sådan utveckling efter coronakrisen?
Det är verkligen en jättebra fråga. Man kan se den historiskt också. Jag tycker man ska sätta den i en historisk kontext, den frågan. Därför att vi har ju så djupt långtgående tradition av nordiskt samarbete på olika sätt. Rättsligt, gränser, ni vet allt. Och så det, på ett sätt så kan ju det givna svaret på frågan vara ja. Att visst vore det bra och önskvärt och kanske också troligt att vi får den typen av samarbete framöver. Vi såg ju nu sist då när gränsen mot Norge stängdes, att vår ansvarig minister i Sverige var ju väldigt tydlig med det, att den typen av åtgärder måste ske efter en dialog, så vi hinner förbereda och att vi kan hjälpas åt att minska då effekterna för de som drabbas av det. Så jag tror och jag hoppas att vi kommer se ett ökat nordiskt samarbete kring hur man reglerar och hanterar fredstida kriser. Jag tror att det är en styrka som vi har i den nordiska kontexten och som man bör förvalta och jobba vidare med och bygga på. Med det sagt, när det handlar om den här typen av frågor som, om man nu vill hårdra det och slå lite grann på trumman och vara bombastisk, kan man säga att det handlar om nationell säkerhet. Och när det handlar om nationell säkerhet och det, liksom, nationalstaten är inte hotad, men enskild, ja, staten har starkt ansvar att se till att medborgarna är säkra och trygga. Då blir det kanske tyvärr så att man tittar inåt och var och en tar hand om sina egna först. Jag tror att den typen av reaktion måste man, ryggmärgsreaktion, kanske problematisera och förhålla sig till. Och jag tror att ett samarbete som ett framåtblickande, som är lite, vad ska man säga, fritänkande i det. Liksom, vad är det för typ av kriser som vi kan se i framtiden? För att det handlar ju också om att man ska ha en mental beredskap. Och vi vet inte vad som står runt hörnet nästa gång det är en kris, så att säga. Och när det då blir en kris, då måste man ha tänkt igenom olika typer av scenarier, ha olika riktlinjer och så vidare, regelverk som kan underlätta. Det är ju sånt här man håller på att tjata vid krisövningar och allting. Liksom, kommunikationskanalerna måste fungera, det rättsliga ramverket måste vara på plats, det ska vara tydligt vem som har ansvaret att leda och samordna och sen då säkerställa att det får ett gynnsamt resultat. Så att sammanfattningsvis, huvudansvaret kommer att ligga kvar på nationalstaten, men att ha en konstant bra dialog i den mån det är möjligt, synka, samordna den rättsliga regleringen, så tror jag att det skulle gynna samarbetet och därmed säkerheten för alla medborgare i de nordiska länderna.
Ja, det är väldigt spännande. Jag tänker på också, om man ser till hur det såg ut inom EU precis i början av pandemin, att vi har den här starka unionen med alla medlemsländer, och så kom pandemin och det kändes som att det var många länder som drog öronen åt sig lite, och att det blev istället mycket fokus på nationalstaten och sina egna, så att säga.
Mm.
Och det kanske också belyser extra mycket hur den här typen av regelverk kan underlätta i framtiden, även inom EU kanske.
Om jag får spinna vidare på det du just sa, så är det ju jätteintressant, och det kan ju kopplas direkt till Schengen-avtalet. Och där är det faktiskt tyvärr så att Schengen har ju egentligen sedan då terrorattentaten runt om i Europa varit satt på paus mer eller mindre. Och nu då när pandemin kom, så, och om ni har varit ute och rest, eller ja, det har ni väl inte, vi ska ju inte vara ute och resa, men om man har varit det, då ser man att Schengen finns i praktiken inte längre. Men där finns ju också inskrivna undantag då i konventionen och den efterföljande rättsliga reglering som gör det möjligt att göra avsteg från Schengen-reglerna i samband med händelser som det här. Men ja, det är ju jätteintressant att se, och vaccinfrågan inte minst. Och den interna marknaden och rättsliga regleringen av den här framöver. Det är många stora frågor som är uppe i luften nu.